Inslag 3.
Följ med på en genetisk resa med Patrik Magnusson, chef för Svenska tvillingregistret på Karolinska institutet i Solna. Anledningen till att jag är här idag, det är att du ska hjälpa mig med en sak. Och då måste jag berätta ett minne. När jag gick i skolan i gymnasiet, så på naturkunskapen, så var min lärare en sån här person som var både lite elak och spektakulär på ett sätt. Han sa när vi hade det här diagrammet som nästan alla av oss har lärt oss, att hur man får sin ögonfärg. Och då sa han, två blåögda föräldrar kan aldrig få ett brunögt barn. Och så var han tyst. Och då sa han, och det blev ju lite spännande hos en elev som jag hade som var brunögd. Och först då när han gick i min klass förstod att han var adopterad. Jag undrar hur det samtalet var när han kom hem från skolan. Men stämmer det här?
Var det så alltså att han kom på att han var adopterad på grund av detta?
Ja, så var historien i alla fall.
Okej. Okay. För att det är nämligen så att det här är ju det är ett klassiskt sånt här exempel på mendelisk nedärvning. Alltså på det här sättet som man ärver enkla genetiska egenskaper. Det kallas för Mendels nedärvning. Gregor Mendel hade två stycken lagar. Och det här är en av dem då. Och den säger liksom att egenskaper kan ärvas dominant eller recessivt. Blåögdhet ärvs recessivt. Så att motsatsen är dominant. Det betyder, om man förklarar det enkelt, att för att få blå ögon, då måste man ha dubbel uppsättning. Då måste man ha fått blåögongenen från båda sina föräldrar. Så att man har blåögongen från mamma och blåögongen från pappa. Och det är det enda sättet då att få blå ögon. Så har man en brun ögongen istället för en blå ögongena, minst en, ja då blir man brunögd istället. Och det betyder att två föräldrar som har blåa ögon, de enligt den här lagen då, så är båda två blå. Och då kan man inte få ett brunögt barn enligt den här Gregor Mendels lag.
För varje människa har ju då en dubbel uppsättning. Man får gen från sin mamma och sin pappa. Så det är därför som man då har två par som möts i det nya barnet.
Just det, precis. Det här användes som, liksom, som ett skolboksexempel. Men det här är inte det exempel som du berättar när man säger att shit, det här verkar inte stämma. Det är inte första gången. Det har hänt många gånger förut. Och det är inte så strikt. Det visar sig nämligen att det är avvikelser från det här förekommer. Och det beror då på att ögonfärg är liksom inte, det är inte liksom så klockrent. Ögonfärg är inte väl definierat. Ögonfärg är liksom, det är många pigment som ingår och bygger upp ett ögas iris. Gränserna mellan till exempel gröna ögon, gråa ögon, ljusblå, mörkblå, ljust bruna, mörkt bruna och så vidare är helt flytande. Och det är många gener som är med och påverkar vilken nyans man får. Så att det här fenomenet som då uppträder, att det är två blåögda, blåheten kan vara lite åt det gråa hållet eller de har pigment från något annat håll, som gör då att avkomman får en avvikande färg på sina ögon.
Betyder, när jag tittar på dig nu så har ju du klassiskt blå ögon. Nej.
Rödögd, lite lätt.
Men inte irisen i alla fall.
Nej, men jag har väl lite så här, jag skulle säga melerade, grå, blå. Eller?
Men så här allmänt gråblå ögon då?
Ja.
Eller, ja, men de är mer blå än grå skulle jag säga. Men jag har i alla fall bruna ögon, en ganska klassiskt djup brun färg.
Mm.
Min mamma är blåögd, min pappa är brunögd, så att jag blev ju brunögd.
Ja.
Och nu har jag tre barn med en man som är blåögd. Mm. Två barn har blivit brunögda.
Mm.
Och den tredje har melerade ögon. Han har mest grönt, lite brunt om man tittar noga, och blått.
Mm.
Men det är för att jag har ett blått anlag. Men det är inte så att de blev blåa, utan de blev den där konstiga färgen.
Ja, precis. Och det är då att det finns liksom jag tror närmare 100 platser i arvsmassan som identifieras som påverkar vilken färg man får på ögonen. Och då är liksom kombinationen av dem, vilka man får, kommer göra vilken nyans man får. Så att det är liksom inte långt ifrån så enkelt som Gregor Mendel, som Gregor Mendels ärter. Det är ju liksom det han själv jobbade med, den här munken som höll på 1800-talet.
Jag har läst lite då att det blir inte en sån klassisk brun färg som jag har, utan att den blir med bruna inslag. Eller är det till och med så att man kan få, det vill säga mörkt bruna ögon som jag har, typiskt från Mellanöstern, bruna ögon. Är det möjligt? Om du skulle vara min pappa och ha en fru med likadana ögon, är det möjligt?
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur, liksom, hur mörkbruna ögon kan man få om man har två blåögda föräldrar. Jag skulle kunna gissa att du har en poäng. Jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är kanske snudd på omöjligt om vi säger att du har två väldigt ljusa, med tydligt blå ögon på båda föräldrarna. Då, och så kommer det ut ett barn som har liksom typiska Mellanöstern-bruna ögon.
Vi säger den här familjen då, två blåögda föräldrar har ett brunögt barn, och så säger de, men din farfar var brunögd. Kan det där brunögda ha legat recessivt då och hoppat över en generation?
Det är ju liksom inte att han har något dolt anlag som liksom går dolt genom generation efter generation och sen ploppar upp här borta som ett anlag. Det är liksom summaeffekten av jättemånga gener. Och då kommer det hända kanske att någon, det är som ett lotteri. Om du har liksom, om vi nu förenklar, du har 10 stycken minor genes som inte spelar så stor roll var och en av dem. Men alla de har ger en viss ljushet eller en viss blåhet. Och om man då har liksom det genetiska lotteriet, så råkar du få alla 10 de här, råkar du få den ljusblå varianten av. Då skulle det i det ögat kunna dyka upp att då blir det genomträngande, då blir det liksom ett ljusblått öga. Om du förstår vad jag menar. Så att det är liksom summaeffekten av många. Det vanligaste är i det här lotteriet att man kanske får några få. Och då ser dina ögon bruna ut. Men råkar det vara den avkomman någonstans i det här familjeträdet som är den som får alla 10 stycken lätt blåa anlag. Ja, då kanske det slår igenom och så får den personen blåa ögon. Och vice versa med bruna.
Vad intressant. Mm. Varför har vi just brunt och blått då?
Jag tror inte det bara är brunt och blått. Det är ju massor med olika nyanser. Det finns liksom beskrivet, jag tror jag läste lite här innan, att det finns liksom, ja, det finns pigment som ger åt det vita, alltså ljusa hållet, som påverkar hur ljus det blir överhuvudtaget. Och det finns svarta pigment. Det finns pigment som är röda, det finns gröna pigment, gula, blå och bruna. Och sen är det då liksom summaeffekten av alla de här som gör hur ögat upplevs. Och det är ju liksom in the eye of the beholder, det är ju liksom en betraktare som avgör. Så att jag som personligen, jag är färgblind, så jag har ganska svårt att avgöra nyanser kring det liksom blåa, gröna, röda, bruna hållet. Jag är ovanligt dålig på det. Liksom det är, och likaså om en vit färg till exempel innehåller stänk av rosa. Det har jag mycket svårt att upptäcka. Så att när jag gick i gymnasiet så hände det liksom att jag tog på mig min flickväns i sån här kofta som då var lätt rosa. Och på den tiden, på 80-talet, så var det liksom tabu. Det var som kille, så var det var helt världsfrånvänt. Så folk bara gapade när jag kom med den här rosa. Jag fattade inte vad de glodde på. Liksom. Och det är ju ändå en effekt av att jag är dålig på att separera det som många andra är bättre på. Men jag tror också att det varierar vem som tolkar en färg som grön kontra blå. Det kan nog även bland folk med liksom så kallat fullgott färgseende, så skiljer det sig åt. Vissa tycker att nej, men det där är åt det blåa hållet, nej, men det där är åt det gröna hållet. Så att det är liksom, definitionerna är långt ifrån absoluta.
Vet du varför man kan födas med blå ögon och så blir de bruna sen?
Ja, det är också någonting som är ett välkänt fenomen och inte särskilt ovanligt. Alltså att barn föds, och framförallt då i Västeuropa. Jag skulle säga att svaret på det, i regel är det en genetisk fråga. Det är liksom någon typ av utvecklingsfråga, att iris och ögat utvecklas över tid. och att pigmenteringen också pågår i faser under utvecklingen. Och det anledningen att jag vet att det är, alltså att det är genetik, det är ju för att man har tittat på detta i tvillingar, i enäggstvillingar. Så att det är så att enäggstvillingar som då alltid per definition är lika gamla, de är ju liksom lika gamla på dagen när i regel, de är nästan alltid väldigt, väldigt lika ögonen. Även om de då ändrar sig, så ändrar de sig samtidigt. Så att när barnet är 2 månader gammalt, ja då är båda 2 blåögda, skulle de flesta klassa dem som. Och sen har det gått liksom, inte vet jag, 12 månader till. Och sen skulle nästan alla klassa dem som, ja det är lite mer åt det bruna hållet. Och det är liksom det sättet man kan ta reda på att den här processen är framförallt genetiskt betingad.
Vad är det som du håller på att titta på just nu?
Faktiskt ganska. Jag är, som man säger, så här fenotypiskt promiskuös, brukar man kalla det, om man inte är, håller på med en enda sak som forskare. Jag håller på med massor med saker, men vi använder liksom tvillingmetodiken för att liksom angripa många olika forskningsfrågor. Och vi gör ju det i kombination med forskare som är intresserade specifikt av olika åkommor. Det som jag kan tycka är spännande är väl också som pågår just nu, det är ju att vi använder inte bara de här metoderna för sjukdomar utan också för andra egenskaper som vi bryr oss om. Som det finns studier kring musikalitet till exempel. Alltså att människor har ju väldigt olika förmåga att vara musikaliska. Och det är ju någonting som man kan gissa är genetiskt betingat, men som vi också vet spelar jättestor roll hur mycket man övar. Jag menar, det är svårt att bli bra på att spela piano om du aldrig spelar piano. Just musikalitet och andra typer av kulturella uttryck och konstnärliga uttryck och kreativitet och sådana saker finns det studier som det pågår nu ganska mycket och där det händer rätt så mycket.
Vad kan du säga om resultaten av dem då?
Det finns ett samband som är känt, alltså ett epidemiologiskt samband som är känt sedan lång tid tillbaka. Nämligen så att folk som är duktiga på att musicera, så folk som kan spela musik, de har också en tendens att skåra bra på såna här kognitionstester, alltså IQ-tester. Och de är ofta duktiga i skolan. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig? Och jag tror att många har tolkat det sambandet som att det är för att håller du på att öva musik, spelar du piano till noter till exempel, så är det en träning av hjärnan som gör att du blir duktig i skolan också. Och det är liksom en idé bakom typ musikskolan som jag gick i när jag var liten och kulturskolan som fortfarande finns. Att det är smart, ett samhälleligt knep är att låta folk spela liksom instrument för att göra det lättare för dem i skolan. Och det intressanta är att man har använt sig just av tvillingmodellen för att försöka ta reda på om det är så att det är kausalt, alltså orsakssamband mellan att spela piano och att bli duktig i skolan. Om det är pianospelandet som har gjort att man är duktig i skolan. Eller då, den alternativa förklaringen är ju att folk som är födda med en hjärna som fungerar på ett visst sätt har kanske lätt för att börja spela, för att tolka noter. Och den genetiska uppsättningen som gör att hjärnan funkar på ett visst sätt är ungefär samma sorts hjärna som också har lätt för att lyssna på lärarens lektioner, för att förstå matematiska samband och så vidare.
Och är det så? Är det det ni har sett?
Ja. Så alltså man tar den enäggstvillingen, är det så att enäggstvillingen som har spelat mest piano också är den som är bäst i skolan? Och om man gör den jämförelsen så ser man ingen effekt.
Är den andra tvillingen som inte har spelat, är den lika bra i skolan också?
Jajamän.
Enäggstvillingar ser ju likadana ut och har samma genetiska uppsättning. Men personligheterna kan ju inte vara likadana.
Jag kan och kan.
Är de det?
Jag tror att de har väldigt, alltså skulle man mäta det med någon typ av personlighetstest, så har de ju ofta ganska lika personlighetsdrag. De är ofta liksom, har samma typ av styrkor och samma typer av liksom svårigheter. Men däremot så finns det ju en annan aspekt, och det är ju att växer du upp bredvid en genetiskt identisk person, så kanske du vill väldigt gärna nischa dig. Man vill få sin egen identitet. Man vill liksom ta fasta på någonting som man vill ha som sitt eget. Det tror jag är ett vanligt fenomen. Och som gör att enäggstvillingar som växer upp tillsammans kanske aktivt fjärmar sig från varandra när det gäller val av fritidssyssla eller vad man gillar för musik eller sådana grejer. Just för att man vill skapa sin egen identitet. Det är ju inte samma person. De känner ju inte riktigt likadant. Liksom. Men jag tror att de har väldigt god förmåga att känna hur den andra känner. Givet att de får liksom se, de observerar att nu är det min enäggstvillings syskons tur att gå upp och hålla föredrag här i skolan. Då hur det känns för den personen är nog lätt att sätta sig in i sin kotvilling för att man har samma typ av förmåga att liksom uppleva eller känna stress eller glädje eller vad det nu är.
Ja, men det var en bra förklaring.
Mm.
Patrik Magnusson, chef för Svenska tvillingregistret på Karolinska institutet i Solna.